I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Herren vare med er. Gott att få vara här och få fira högmässa tillsammans med er. Idag så är det femte söndagen i fastan. Och det betyder att passionstiden börjar nu. Det är alltså 2 veckor kvar på den här långa fastetid. Och ämnet för dagen är försonaren. Det finns ett ord här, ett Herrens ord i den gammaltestamentliga texten som jag tänkte du skulle få höra innan vi bekänner våra synder. Herren säger där i slutet på den texten: jag är den som utplånar dina överträdelser för min egen skull. Och dina synder kommer jag inte mer ihåg. Ni känner kanske igen de där orden. Men det jag särskilt vill lyfta fram idag, det är de där orden: jag förlåter dig dina synder för min egen skull. Kanske kan det vara värt att reflektera över det, särskilt i fastetiden. Nu vet jag inte hur ni har iakttagit fastan, men någonting brukar man ju avstå ifrån eller så. Någonting brukar man reflektera lite extra över under fastan. Några kanske fastar rejält. Och då är det enkelt att tänka att ja, men det här var nog inte så dumt. Det här var nog berömvärt på något sätt i alla fall. Och det var säkert berömvärt om man ser det ur ett mänskligt perspektiv. Om man ser till sin egen sak så att säga. Men Herrens ord säger att han förlåter synderna för sin egen skull. Det är hans väsen att förlåta. För din och för min skull är det naturligtvis bra att vi både fastar och gör bot på något sätt. Det är bra för vår egen skull. Men det är ingenting som leder till att vi per automatik förtjänar syndernas förlåtelse. Syndernas förlåtelse ges alltid av nåd enbart. Skulle det vara efter förtjänst som vi har gjort, då är det ju inte nåd. Då är det ju efter förtjänst. Så de där orden är också viktiga. Han förlåter för sin egen skull. Och vi tackar honom för det. Och vi gör det genom att först be och bekänna. Låt oss be och bekänna.
Oh,
ska vi stanna en liten stund vid evangeliet. Evangelium betyder ju goda nyheter, glada nyheter. Och det inbillar jag mig att det vill vi lyssna till. Så evangeliet var den texten vi lyssnade till nu senast. Och jag ska lyfta fram tre olika punkter. Kanske redan från början ska jag säga det att betoningen på predikan och på den här texten skulle ju kunna vara försonaren, som är rubriken för hela veckan som ligger framför oss. Jag kommer emellertid att lyfta fram inte försonaren så mycket som vad det här kan betyda för oss. Tre stycken saker som jag plockar ur texten. Det börjar med att Jesus säger: lyssna på en annan liknelse. En annan liknelse. Han har nämligen talat om det här i fyra liknelser i rad här. Den första liknelsen, ni har det ju inte i psalmböckerna men i bibeltexten, det är den där Jesus förbannar fikonträdet. Han är alltså på väg in till Jerusalem. Det är den sista veckan vi talar om nu i hans liv, jordeliv. Och han förbannar fikonträdet, som vi förstår som en bild utav det judiska folket vid den här tiden. I alla fall den del utav det judiska folket som inte vare sig ville lyssna än mindre ta emot det Jesus sa. Han finner ingen frukt på det. Inget resultat ibland folket. Sen kommer en annan liknelse. Den om de där båda sönerna. Där man måste förstå de två sönerna som dels den judiske sonen och dels hedna sonen. Den här judiske sonen, det är han som säger att han ska arbeta, men så gör han inte det. Och den andra sonen som inte vill vara med men som ångrar sig och ändå ställer upp i skördarbetet. Sen kommer den här liknelsen som vi har lyssnat till, den tredje liknelsen. Och så kommer efter den, det ska vi inte ge oss in på dem, men den liknelsen som kommer precis efteråt handlar om kungasonens bröllop. Och den där mannen som inte hade bröllopskläder när han kom. Så de här liknelserna sammantaget gör det ju ganska tydligt vad det handlar om. Nämligen att inte ta emot Jesus som försonaren. Och vad jag förstår så begrep de som lyssnade till den här liknelsen som vi har lyssnat till vad Jesus talade om. Och de begrep det därför att bakgrunden till den här liknelsen, den finner vi i Jesajas bok i det femte kapitlet. Och där står så här inledningsvis. Det är de första verserna i Jesaja 5. Nu vill jag sjunga om min älskade, min älskade sång om hans vingård. Min älskade hade en vingård på en bördig bergskulle. Han grävde upp den och rensade den från stenar och planterade där ädla vinstockar. Han byggde ett vakttorn mitt i den och högg ut ett prästkar. Sen väntade han att den skulle bära äkta druvor. Men den bar vilddruvor och så vidare. Jag läser inte hela. Den här texten i Jesaja kände de naturligtvis till, de som lyssnade. Och därför kan man kanske säga, även om det går lite grann emot vad Jesus själv säger när han säger att lyssna på en annan liknelse. Det är ju inte bara en liknelse utan det är snarast en allegori. För här finns inte bara en poäng. Nämligen den skulle i sådana fall vara att man dödade arvtagaren och så skulle man få ut arvet, det var poängen. Men med tanke på bakgrunden så kan man nog säga att hela liknelsen handlar om Jesus, om Israel och hur Gud sänder sina profeter till vingården, till Israel. Hur de inte tar emot dem här utan misshandlar dem och slutligen också själva sonen. Så man kan läsa in mera än bara själva den där huvudpoängen. Ja, de flesta förstod nog det här. Och det står dessutom i slutet på kapitlet, det är versen efter den som vi text som vi lyssnade till. Det står: översteprästerna och fariseerna hörde hans liknelser och de förstod att det var de som han talade om. Det är annorlunda i vår tid. Nu predikas det över den här texten på många, i många kyrkor i vårt land. Men hur många förstår egentligen vad det handlar om? Så man inte, om man inte har den här bakgrundstexten eller den här kulturella traditionen som man hade på Jesu tid. Jag undrar vad människor ser i kyrkbänkarna när de lyssnar på den här texten. Några förstår säkert. Och i bästa fall så blir det förklarat i predikan. Men det är som Jesus säger att man kan ha ögon och se med och ändå inte se. Man kan ha öron och höra och ändå inte höra. Man kan förstå så att säga utan att förstå. Därför ska man förstå på djupet så förutsätter det omvändelsen och tron på Herren Jesus Kristus. Det är omvändelsen och tron på Herren Jesus Kristus som öppnar de riktiga dimensionerna, de större dimensionerna i texten. Det har med våra hjärtan att göra. Att tro med hjärtat och inte bara tro med förståndet. Det är i hjärtat som den heliga ande vill verka. Det är i hjärtat som han vill omskapa. Det är där han verkar. Och då blir min fråga, vad verkar han i ditt och vad verkar han i mitt hjärta? Hur uppmärksamma är vi på vårt eget hjärta? En viktig fråga, inte minst i fastetiden. Vad säger anden om den här texten i våra hjärtan? Då kommer vi till den andra punkten. Det står så här i texten. Att han sänder sin son. För att få sin del av frukten. Alltså, han kommer för att söka och finna resultatet i våra liv. Han vill skörda någonting från vår gemenskap. Han ser efter frukten. Kommer du ihåg liknelsen om talenterna? Eller med den här med punden, som det heter den gamla översättningen. En som hade 2 pund, en som hade 1 pund, 2 pund och 5 pund. Eller talenter. Jag läste vid ett tillfälle en utläggning som var lite mer fördjupande. Som inte bara handlade om att man skulle förvalta sitt liv så där i största allmänhet. Utan som gick ut på att talenten är i gamla testamentet inte ett mynt utan det är en vikt. En vikt som var ganska tung dessutom. Nu minns jag inte, det kan ni leta rätt på själva, men jag vill minnas att en talent motsvarar ungefär 30 kilo eller något sånt. Så det är ju inte några pengar som man bär i byxfickorna precis. Och den här talenten som är så tung, och 5 talenter är ju ännu tyngre, skulle då det judiska folket ha associerat just med det tunga. Och det tyngsta man kan tänka sig i gamla testamentet, det är Guds härlighet som sänker sig ner. Guds kavod som är som en tyngd som kommer ner och sänker sig över oss. Och allra tyngst, allra härligast, när den sänker sig ner över nådastolen där på arken in i det allra heligaste. Och så handlade textutläggningen om att vi har fått del olika mycket av denna Guds härlighet. Och att få del av Guds härlighet som vi har fått, Guds förlåtelse, Guds nåd och barmhärtighet, Guds härlighet. Det innebär per automatik att den har vi fått för att ge till andra. Vi kan inte gräva ner den härlighet som vi har tagit emot. utan den kan bara vara levande, den kan bara förverkligas i det att vi ger den till andra. Jag tror att den där utläggningen är tillämpbar också på den text som vi lyssnar till. Att evangeliet, de goda nyheterna, är någonting som förverkligas när vi ger det till andra. Kanske man skulle höja ett varningens finger på så sätt att det naturligtvis inte handlar om gärningar i den meningen att det skulle vara förtjänstfullt, att det skulle vara en prestation att vi delar med oss av evangeliet till andra. Man kan ju frestas att tro, som jag sa i skrifttalet också, att våra gärningar skulle ha betydelse. Kanske har de det för oss själva, men i vår relation till Gud så saknar de betydelse, eftersom Guds evangelium sker för hans egen skull. Men nu vill han skörda frukten i våra liv. Han vill se gärningarna. Han vill se nåden och barmhärtigheten komma till uttryck i våra liv och i våra gärningar. Det är vad han ser efter i den här liknelsen. Det finns två diken, kan man säga, för oss som är kallade att gå den smala vägen. Det ena diket, det handlar om att vi tycker att vi aldrig räcker till. Att vi lever en hopplös kamp, att vi lever under fördömelsen. Att vi känner att jag är ingen god människa. Och så glömmer vi bort att Gud har placerat oss i Jesus Kristus. Eller på andra sidan den smala vägen, där vi tycker att vi är inte sämre än någon annan och kanske rent utav är ganska så nöjda med oss själva. Och tycker att vi har förtjänster till och med inför Gud själv. Vägen är smal. Och den behöver vandras i ödmjukhet, i beroende av Guds nåd och barmhärtighet. Det som ska komma till uttryck i våra gärningar, i vår livsstil, det kallar aposteln Paulus för frukt, för andens frukt. Kärlek, glädje, frid, tålamod. Allt det där som vill fylla oss när Guds ande regerar i våra hjärtan. Det ska naturligtvis komma till uttryck också i vår livsstil och i våra gärningar. Det sista som jag vill lyfta fram i den här texten, det är citatet som Jesus ger oss ifrån Saltaren 118. Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Det var också ett sånt bibelställe som jag vågar påstå att alla judarna vid den här tiden kände väl till. Saltaren 118, den användes vid alla de stora högtiderna i Jerusalem. Man var väl förtrogen med det här bibelstället. Förmodligen så kunde man också, när man lyssnade på det här, i alla fall de som anade att Jesus talade om sig själv, att det handlar här om sonen, som den älskade sonen som kommer till vingården, de kunde förmodligen ana att den här stenen som blivit förkastad, som blir en hörnsten, att det är Herren själv. Det är inte ovanligt med semitismer i skriften, ordlekar. Och sten, det heter på hebreiska Eben. Och sonen heter Ben. Eben och Ben. Det är bara en bokstav som skiljer där. Så associationerna låg väldigt nära varandra. Och det här var ett sånt där bibelställe som de första kristna älskade att använda. Några saker då till sist om den där stenen. Det står också hos Jesaja. Läsa det. Jesaja kapitel 28. Vers 16. Därför säger Herren Gud så: se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly. Men det sägs också hos profeten Jesaja i ett tidigare kapitel, kapitel 8, vers 14. Men för Israels båda hus ska han vara en stötesten och en klippa till fall, och för Jerusalems invånare en snara och en fälla. Många av dem ska snubbla, falla och krossas, snärjas och fångas. Den där bilden av stenen som faller och krossar, den finns också hos profeten Daniel, där Daniel i en syn ser fyra olika figurer, och den sista figuren är en lerkoloss, och så är det en sten som faller på den och krossar alltihopa. Det handlar alltså om en sten, Jesus Kristus, som antingen är en hörnsten som vi flyr till och bygger våra liv på, eller som annars blir en stötesten som faller på oss och som krossar oss när vi kommer till korta. Det här finns också i Apostlagärningarna 4, och det finns i Romarbrevet. Så det är, som jag sa, ett älskat ställe av de första kristna. Nu vill jag sluta med första Petrusbrevet. Jag vill säga en sak till förresten när det gäller den här stenen. Det finns en professor som heter Tord Fornberg som har skrivit kommentarer till evangelium enligt Matteus. Och hör och häpna, men i de här kommentarerna så menar forskarna att Golgata klippa var ett vad heter det för något, när man bryter sten? Stenbrott får man säga, ja, precis. Var ett stenbrott. Och att det i det här stenbrottet, på en av spetsarna där, så var det en spricka som gjorde att man inte kunde använda den stenen. Och på den stenen restes Golgata kors. Det säger ju legenden också, om ni har varit i Heliga gravens kyrka, så ligger platsen som pekas ut som Golgata på en kulle inne i kyrkan. Och så är det en spricka. Och man kan gå ner i källaren där, och så kommer sprickan ända ner. Och där säger man att där ligger Adams grav. Så att Kristi blod skulle ha runnit från hans sida genom hela mänsklighetens historia ända ner till Adam. Lite intressant tycker jag att forskarna menar att det här stenbrottet hade en sån spricka som gjorde att det inte gick att använda, gick inte att bryta sten. Men däremot så dög det till att korsfästa mästaren på. Det här bibelstället då, i första Petrusbrevets andra kapitel. Där står det: för er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har stenen som husbyggarna förkastade blivit en hörnsten, en stötesten och ett klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var det också bestämt om dem. Så det var tre punkter. Vi lyssnar till en annan liknelse, sa han först. Han är så övertydlig här enligt evangelisten Matteus. Och det var en annan punkt som sa att Herren letar efter frukten i vår gemenskap. Han vill skörda liv av sitt liv. Och den tredje punkten handlar om att en sten som många ratar än idag är en hörnsten. Och vad betyder det för oss? Ja, det står också här i första Petrusbrevet. För bara någon vers innan så står det så här: kom till honom, den levande stenen, förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud. och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Så får vi börja betrakta oss själva som levande stenar. Och så får vi förstå att Gud vill foga in oss i gemenskapen. I det som är Guds hushåll. I det som är Guds församling. Så kommer vi då till mässan. Och så lyssnar vi till evangeliet. Så tar vi emot evangeliet och låter det påverka oss och den heliga ande forma oss. Så går vi till honom som är klippan och som ger utav sig själv, utav sitt vatten, av sitt blod, utav sitt kött.